låga förtroendesiffror, en sågad klimatpolitik, inflation och så plötsligt ett internt uppror i en underlivsfråga. Ja, det har varit rätt tufft för Ulf Kristersson och regeringen. Men nu när snart halva mandatperioden gått så ser de mörka molnen kanske ut att skingra sig.
Vi har en inflationsbekämpning som faktiskt har gett resultat. Inflationen faller tydligt.
Det våras i ekonomin. Kan tur med konjunkturen bana väg för 4 år till med Tidöpartierna? Om det ska vi prata i dagens älskade politik. Jag heter Lina Lund och i studion har jag idag med mig Thomas Ramberg. Hej!
Hej!
Och Hasse Olsson, hallå!
Hej, hej!
Ja, det har varit rätt kämpigt för Ulf Kristersson på sistone. Knappt hade Sveriges flagga hissats utanför NATO-kvarteret i Bryssel när det drog ihop sig till ett internt uppror inom Moderaterna. Frågan om juridiskt könsbyte som riksdagen nu till slut ska rösta om, ja, det har fått att koka i regeringspartiet. Thomas, kan Ulf Kristersson lägga den här oredan till handlingarna nu?
Den här irritationen som han visade när han fick frågor om det här på Sverigemötet, den tror jag ändå är ett symptom på att han känner att det här handlar om hans auktoritet. Att när en statsminister har problem att få sin egen riksdagsgrupp att ställa upp på en uppgörelse mangrant, rösta för den i riksdagen disciplinerat, ja, men då har man ett bekymmer. Och då, jag menar, som en arbetsledare som känner att de här annars tungt vägande orden inte längre är så betydande, då får man en liten kall kåre längs ryggraden och tänker, vad händer nästa gång? Jag vill något som fotfolket här inte applåderar och jublar åt. Ska de bara bråka då också? Så att det är en ganska viktig fråga det här för honom att verkligen få riksdagsgruppen med sig.
Ja, bekymmer och kalla kårar har det varit på sistone. Men i måndag så var det dags för regeringen att dela ut pengar. Vårbudgeten presenterades i Rosenbad och du var där, Hasse. Vad var budskapet från finansministern?
Ja, efter att ha pratat om ekonomisk vinter ända sedan hon tillträdde så är finansministern nu på väg att byta metafor. Nu är det istället gömma vårvindar och ljusare tider som gäller när Svantesson går igenom förutsättningarna för den svenska ekonomin. Och hon har ju fått en hel del kritik för att vara allt för försiktig och återhållsam medan medborgarna knät under inflationstrycket. Men nu är signalen att det är på väg att vända. Till och med vända så mycket att det snart är dags för skattesänkningar.
Det är intressant med det här poetiska språket. Svantesson är inte den första finansministern. Det är redan Anders Borg pratade om såna här meteorologiska liknelser. Det är liksom ett sätt att förvandla den mänskligt styrda verksamhet som ekonomi är till någon typ av naturfenomen som vi inte riktigt rår på. Det befriar på något vis politiken från ansvar för vad vi drabbas av.
Till viss del är det väl sant också, eftersom det är de svenska politikerna kan inte styra allt.
Nej, inte hela världen.
Den ekonomiska.
Det finns klimateffekter globalt också.
Så är det.
När vi nu ser att just den återhållsamheten har haft effekt på inflationen, så finns det ju nu möjligheter att börja växla över till mer normal konjunkturpolitik och stötta ekonomin, men också stötta där konsekvenserna av den höga inflationen fortfarande finns, till exempel i välfärden, men också för hushåll, och också göra Sverige tryggare såklart.
Så sa finansminister Elisabeth Svantesson, och när DN Ipsos frågat väljarna om hur de ser på ekonomin så är optimisterna nu fler än pessimisterna, och så har det inte sett ut på ganska länge. Kan man vara säker på att det vänder nu, Thomas?
Dels är ju optimism bra för ekonomin själv, för det innebär ju att de som har någon makt över ekonomiska investeringar och sånt faktiskt investerar, och då rullar det på lite mer. Men sen är den ju också viktig för en regering, för att om folk känner att den här, med den här regeringen går det åt rätt håll, då blir liksom varje dag lite soligare även för de som styr.
Sol gillar vi alla, men det här med lättnader för hushållen som Svantesson pratar om, hur viktigt är det för en moderatledd regering att få igenom just skattesänkningar, Hasse?
Ja, alla som har varit på en moderatstämma kan ju vittna om att deltagarna aldrig blir så lyckliga som när någon av talarna nämner skattesänkningar. Alltså, oavsett vilka interna motsättningar som finns i partiet så kan de alltid enas om att det alltid är rätt att sänka skatten. Sen gick ju Moderaterna faktiskt till val på att sänka inkomstskatterna med 30 miljarder kronor. Och hittills har den här regeringen levererat ungefär en tredjedel av det. Och om ekonomin nu är på väg att vända så kan vi vara säkra på att ytterligare skattesänkningar står väldigt högt upp på agendan. Både väljare och partimedlemmar räknar med det.
Det slående med skattefrågan den här mandatperioden av moderatledd regering är ju egentligen, trots att man pratar ganska mycket om den, att man pratar om den mindre än man brukar. För den här regeringens dagordning är ju så styrd av andra frågor. Och om man på något sätt skulle jämföra med hur alliansregeringens personuppsättning, ledarskap var, så var ju Anders Borg var liksom den viktiga ministern som formade politiken. Här är det ju Gunnar Strömmer som är motsvarigheten, justitieministern. Och det återspeglar ju dagordningen. Det är han som liksom framträder som den här regeringens Anders Borg, därför att hans frågor är de som är överst. Så att Elisabeth Svantesson och skattesänkningar är viktiga för Moderaterna, men de kommer lite i skymundan i deras i tidunderlagets program.
Vi ska återkomma till Gunnar Strömmer, men hålla oss kvar lite i ekonomin. Det brukar ju heta ibland att borgerliga regeringar ofta har otur med konjunkturen. Thomas, vad menar man med det?
Ja, det här rör ju dels från att borgerliga regeringar som har haft lämnat efter sig stora ekonomiska problem till en socialdemokratisk regering som då har vunnit valet, inte minst för att det var stora ekonomiska problem. Ja, men det så var det redan med regeringen på 70-talet som lämnade över 82 till Olof Palme, som gjorde en jättestor superdevalvering för att försöka klara upp ekonomin. Så var det med Bildts regering i början på 90-talet. Och Ingvar Carlsson, den dåvarande socialdemokratiska ledaren, han gjorde liksom ett skämt av det där som han använde i valkampanjen. Han sa, ja, nu säger de borgerliga att de har otur. Ja, men då röstar ni väl på en regering som har tur, rösta på mig. Varför rösta på någon som har otur? Men sen finns det ju ett exempel som är helt motsatt. Och det är just Anders Borg och Fredrik Reinfeldt och alliansregeringen, som ju från ett väldigt lågt opinionsläge under en god konjunktur, när den stora finanskrisen slog till 2008-2009, lyckades få upp sina siffror genom att övertyga folk om att de var väldigt duktiga på att hantera den krisen. Och sen vann de valet 2010 helt otippat. Så det kan slå åt olika håll.
Sen är det ju, nu finns det ju entydiga prognoser. Det är inte bara regeringen som pekar på att ekonomin faktiskt håller på att vända. Utan det är det alla bedömare pekar i samma riktning. Och om det slår in då här någon gång med början nästa år, så kan ju det också börja märkas på riktigt hos medborgarna, och det kan ju vara en stor fördel för den sittande regeringen såklart.
Att medborgarna belönar regeringen?
Ja, trots att alltså, konjunkturer är som de är. De styrs ju inte bara av våra egna politiker. Det handlar ju om vilka länder som kan handla av oss, hur det går i Kina, hur det går i USA, hur det går i EU, så att säga. Så den här gången så pekar ju de flesta prognoser mot att det kommer att ske en sån vändning som möjligen den här regeringen kan tillräkna sig.
Och det ska man glömma ju snabbt. Nu har vi alltså förlorat 10 års reallöneförbättringar på en kort tid. Bara det börjar krypa lite uppåt igen, så glömmer väljarna lätt det. Och för Moderaterna tror jag också att det är en fördel i den interna högerkonkurrensen med SD, därför att Moderaterna har lite större nytta av optimism. Sverigedemokraterna är ju liksom pessimismens främsta följeslagare. De vinner på mörk framtidstro på ett annat sätt.
Nu pratar ju vi om ekonomi här, men ofta är det ju så i den svenska debatten att det lätt handlar om frågor som rör helt andra saker. Kultur, identitet, religion, sexualitet. Kulturkrig skulle vissa kalla det. Medan Excel-ark från finansen inte riktigt verkar väcka lika starka känslor. Vinner man verkligen val på att ha bra statsfinanser?
Ja, i någon mån är det nog så. Ja, kanske inte de starka statsfinanserna i sig, men det utrymme som de ger för att genomföra saker som märks i folks plånböcker. Jag menar, det finns ett begrepp, it's the economy stupid. Det var ju ett begrepp som myntades av en av Bill Clintons strateger inför presidentvalet 1992. Som en påminnelse till alla kampanjarbetare hur viktiga plånboksfrågorna är för väljarna. Clinton vann ju sen då överlägset mot Bush, och vi kan väl konstatera att det här är ju en sanning som också gäller här hemma. Jag menar, utan löften om sänkta bränslepriser och lägre elpriser så är det ju långt ifrån säkert att högersidan hade tagit över vid senaste valet.
Det tycker jag är intressant det du säger, för att det finns nästan en sorts allmän sanning som har satt sig för att upprepa så många gånger om att ja, men det där economy stupid, det gäller inte längre, för nu är det kulturkriget och invandringen och så vidare. Jag tror att du har rätt att det fortfarande är så att de här elpriserna, bränsle, allt det där var jätteviktigt. Och att det som egentligen kan trumfa det, den enda fråga som på allvar kan trumfa det nu, det har ju att göra med de här gängmorden. Det är liksom en fråga som är en dignitet som kan slå ekonomin.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig, backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död, så hon sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Snart har halva mandatperioden gått och vi sitter här och spekulerar i vad som kan få väljarna att ge regeringen förnyat förtroende om ett par år. Vi har tröskat igenom ekonomin, men det finns ju också andra frågor där en sittande regering behöver leverera. Det blev särskilt tydligt i veckan som gick då Sverige skakades av ännu ett brutalt mord. Den här gången sköts en pappa ihjäl inför ögonen på sin son när de var på väg till en simhall i Skärholmen i Stockholm.
Att skjuta ihjäl en person som inte har någonting med någonting av detta att göra, framför hans son, ett barn. Det är en hänsynslöshet som jag tycker den går knappt att beskriva. Det är en ofattbar grymhet. Det är en slags omänsklighet. En djurisk inställning till att så här kan vi bara inte ha det.
Så sa statsminister Ulf Kristersson på plats i Skärholmen efter dådet. Ja, i princip varje vecka så kallar regeringen till pressträff för att berätta om nya verktyg till polisen eller skärpta straff. Hur viktigt är den här frågan för regeringen att de kan visa resultat, Hasse?
Ja, det är snarast en existentiell fråga skulle jag säga. Det finns ingen annan fråga där regeringspartierna och Sverigedemokraterna då har investerat lika mycket prestige som i kampen mot gängen. Och om det inte syns några resultat vid nästa val så kommer det nog bli svårt att förklara för väljarna varför det inte har vänt.
Ja, men Ulf Kristersson har ju varnat för att våldet kan bli värre innan det blir bättre och att det kommer ta tid att vända den här utvecklingen. Men finns det någonting som tyder på att de är på god väg?
De är ju än så länge i någon sorts startfas trots att vi nästan är halva mandatperioden. Och kan fortfarande säga att nu reder vi ut det som de förra lämnade, det är ju retoriken. Och Gunnar Strömmer, han är ju justitieminister, han är på något sätt perfekt i rollen som repressionens jovialiska ansikte. Du märker att det är någon som har stoppat, eller märker du inte ens att det är någon som har stoppat in en sån här, vad heter det, Det bara stoppar man in i datorerna. Trojaner, eller när någon kroppsvisiterar dig på stan, då ska du liksom tänka, ja men Gunnar vet nog vad han håller på med ändå, även om jag råkar vara oskyldig i sammanhanget. Så att det har ju fungerat ganska bra så här långt. Nu får vi ordning på Sverige, men det förtroendet har ju ett bäst föredatum. Precis som Hasse säger, va? Nästa val, då ska man ju ha fått resultat i verkligheten. Då räcker det ju inte med ny lagstiftning och utredningar som är klara och nya tvångsmedel och sånt där. Utan då ska det ju faktiskt vara så att då vänds det liksom till den här regeringens nackdel om man inte har klarat av det man gick till val på och vann valet på att fixa.
Mm. Förra veckan så var jag ute med Gunnar Strömmer och Elisabeth Svantesson när de besökte Kronofogdemyndighetens huvudkontor i Sundbyberg. Och de var där för att titta på hur det går för Kronofogden med att beslagta gängens lyxprylar. Och vi fick gå ner i Kronofogdens skattkammare som de hade radat upp massa prylar på bordet där, och värda 1,7 miljoner. Det var svindyra klockor, tunga guldkedjor och märkeskläder bland annat. Och det här var ju ministrarna naturligtvis väldigt nöjda med att se. Men krasst sett så är det ju inte deras förtjänst. Alltså Kronofogdens utökade möjligheter att beslagta de här sakerna, det bygger på ett beslut som togs av den förra regeringen. Nu förbereder ju den här regeringen ny lagstiftning, den så kallade förverkande lagstiftningen, som ska göra att det ska bli ännu lättare att beslagta saker från personer som misstänks då ha införskaffat de här på olaglig väg. Men den väntas träda i kraft senare i år, så det dröjer ett tag innan vi får se resultatet av den här regeringens politik på det området.
Just det här med att gå på de kriminellas pengar är ju någonting som regeringen har satt en stor tilltro till. Men det finns ju också annat som man pekar mot nu där man tycker sig se framgångar, Thomas.
Ja, nu har ju Gunnar Strömmer till exempel då i samband med det här Sverigemötet framhållit att det finns en uppklarningsprocenten har visat sig vara mycket bättre. Det är ju polisen i Stockholm som han pekar på då det. Och vi vet ju inte om den förbättringen är en tillfällighet eller bara lokalt förekommande eller beror på internationell hjälp som har kommit just det året eller så. Men det är ju hela nyckelfrågan för regeringen, polisen och inte minst för de medborgare och människor i Sverige som drabbas av de här gängmorden och våldet kring det, att polisen klarar upp brotten. Så att man anar att det är viktigt att lyfta fram den sortens siffror. Sen får vi se, nästa år kanske det är helt annorlunda igen och det kanske inte alls växer på andra håll i landet heller, den här uppklarningsprocenten, och då står man ju där. Men det är ju en central fråga, för att det spelar ingen roll hur hårda straff man har om man inte kan lagföra de här brottslingarna.
Och det kan vara svårt att peka på att det är precis den här regeringens förtjänst att uppklarningsprocenten ökar. Det är ju trögrörliga system, alltså de tillskotten av poliser som finns nu i systemet. Det är ju en del av då den förra regeringens beslut som i och för sig pushades på av den dåvarande oppositionen, men... Ja. Det är inte så lätt att peka på en enskild sak och säga titta vad bra vi är.
Nej, och effektivitet hos polis och åklagare är ju inte bara beroende av vad ministern säger på departementet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här låter cyniskt, men är det positivt eller negativt för Kristerssons regering att frågan om brott och straff återigen hamnar så högt på agendan?
Ja, det är väl positivt i den bemärkelsen att det visar att regeringen är på rätt spår, att man är, så att säga, är på rätt fråga. Alltså kritik om att det går för fort eller att förslagen är för långtgående. Det kan ju lättare viftas bort när en pappa skjuts ihjäl framför ögonen på sin son. Sen är det ju negativt för att politikerna tvingas ställas till svars och förklara varför det här ändå händer. Jag menar, vad spelar det för roll med allt prat om hårdare tag om vanliga medborgare riskerar att bli mördade på väg till badhuset? Både Magdalena Andersson och Gunnar Strömmen var ju på plats i Skärholmen och fick ju möta en del av den vrede som uppstår i ett lokalsamhälle när invånarna känner sig övergivna av politikerna.
Alltså det handlar ju dels om tiden då. Varje månad som går, att det inte klaras upp ju närmare nästa val, så är det en nackdel för regeringen. Men det som du var inne på först tycker jag är viktigt, att det skapar ju en tolerans och förståelse i opinionen för att göra saker som man annars inte skulle vara med på i form av frihetsinskränkningar för andra människor eller integritetsinskränkningar eller liksom tummande på rättssäkerhet och sånt. Och det gynnar ju den här regeringen, och det har ju också Åkesson känt när han går ut med sina mycket mer spektakulära utspel om att riva internationella konventioner och kasta det ena och det andra i papperskorgen och så.
Åkesson var ute och krävde fullt krig mot gängen. Samtidigt är ju Sverigedemokraterna en del av regeringsunderlaget och med på den här politiken som finns med i Tidöavtalet. Vad är det Åkesson försöker göra med de här utspelen?
Det spelar ingen roll om Jimmy Åkesson blir statsminister, så kommer han att prata på det här sättet. Det är liksom själva väsendet i den sortens högerpopulism att ställa sig vid sidan om och förklara krig mot verkligheten som man då beskyller andra för att ha skapat. Jag har sett hur ledare i andra länder, inte minst Trump eller Bolsonaro i Brasilien eller andra, gör likadant. Trots att de är ytterst ansvariga, har den ultimata makten, så går det att spela på de strängarna samtidigt.
Mm. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det här reptricket som SD är så skickliga på. Att både sitta på makten och samtidigt låtsas att man är i opposition. Ja, men SD vill vid varje tillfälle visa att man inte tillhör mellanmjölkshögern utan står för ett mer radikalt alternativ.
Man undrar vad det är för mjölk.
Det är drygt 2 år kvar till nästa riksdagsval. Vad talar för och vad talar emot att den här regeringen får fortsätta i 4 år till, Thomas?
Ja, men om vi, som vi har pratat om, nyckeln är ju det här med gängmorden. Om man klarar upp det, får en utveckling som ser ut att vara positiv på den sidan. Ja, men då har man tillsammans med en ekonomi som också går åt rätt håll ganska goda chanser att bli omvalda, tror jag. Det som talar emot är ju dels det vi vet, det finns en avskräckande effekt hos sverigedemokratiskt inflytande på mittenväljare, på välutbildade väljare i storstäderna, inte minst kvinnor. Det finns välfärdsfrågorna, sjukvården, som ju är oppositionens hemmafrågor och som alltid fungerar dåligt, tycker många, och samtidigt som är väldigt viktiga. Det finns klimatpolitiken, där är regeringen svag i stora delar av opinionen. Så att det finns både det som talar för och emot, men för Socialdemokraterna handlar det nog om att skaffa en egen politik och slå fram nu, för nu har man kommit dit här i mandatperioden att man inte bara kan leva på att folk tycker att regeringen är dålig.
Ja, det var ju länge sedan ett regeringsunderlag gick till val med ett lika tydligt löfte om att åstadkomma ett paradigmskifte. Och om tidgänget inte kan visa upp tillräckligt konkreta resultat när nästa val närmar sig, så blir det mycket svårare att övertyga väljarna om att ge dem en ny chans. Så, men samtidigt då, som Thomas också var inne på det, att om regeringen kan visa att deras politik gjort skillnad, så blir det ett starkt argument för att bli omvald. Om ekonomin dessutom har vänt och medborgarna känner att de återigen kan dra på sig spenderbyxorna, så kan det mycket väl räcka för ytterligare en mandatperiod.
Och nu är vi inne på övertid. Valet till EU-parlamentet närmar sig med stormsteg. Hasse, när eldade du senast en lövhög?
Jag eldar inga löv, jag lägger dem i komposten. Däremot eldar jag gärna ris och annat.
Hälften godkänt och hälften icke. icke godkänt om man ska tro den senaste debatten. Det har blossat upp en ordstrid om huruvida EU förbjudit löveldning i våra trädgårdar eller inte. Thomas, vad handlar det här tjafset om?
Ja, man kan ju tro när man tittar på sociala medier att det handlar om att Ebba Busch har samlat ihop Jimmy Åkessons alla fikonlöv och vill elda dem utan att storebror EU slår igenom. Men det är väl en del av det här som vi har sett i EU-debatten, att politiker, särskilt politiker på högerkanten som är lite EU-skeptiska, vill gärna hitta de här frågorna. Det kan vara veteranbilar, eller det kan vara bensinmotorer, eller det kan vara så kallade tvångsrenoveringar som liksom förkroppsligar på något vis den obehagliga EU-övermakten. Och så håller de frågorna kanske inte för en närmare granskning, men de har liksom ändå givit en bild då som man kan spela på. Vi har ju haft sådana för. Snuset är den klassiska.
Mm. Det är tacksamt. Och tacksamma ämnen. Liksom. Varför ska EU lägga sig i våra eldar, vårt snus, våra raggabilar och hur vi isolerar våra hus? Ja, sen får ju då de som inte är lika EU-skeptiska springa efter och förklara att det egentligen inte är så farligt.
Men sen kanske det finns en annan dimension i det här med elda braser och så, för att det är som ett svårt slag mot borgerligheten att man inte skulle få ha de här studentikosa traditionen med valborgsbraser, där borgerligheten sedan urminnes tid har låtit sina ättelägg stå i mössor och vara lite halvfulla och sjunga. Tänk motsatta exemplet, att EU skulle säga: blåsorkestrar på första maj strider mot våra nya miljödirektiv om buller. De får inte förekomma. Vilket himla liv det skulle bli från ett annat håll. Det kanske skulle vara en EU-regel som SD uppskattade till och med.
Och med det så börjar vi närma oss slutet. Men innan vi avrundar så ska jag flagga för att du, Thomas Ramberg, kommer vara ledig från podden i några veckor framöver.
Ja, det tackar man för.
Ja, du och jag ska ägna oss åt EU-valet ett litet tag. Så håll utkik på dn.se och i papperstidningen för vad vi gör. Och under tiden så kommer våra eminenta kollegor ta över här i podden. Det blir nytt avsnitt varje onsdag. Och med det säger jag tack, Thomas Ramberg.
Tack till dig.
Och stort tack till dig, Hasse Olsson.
Tack själv.
Producent var Måns Mosesson. Klippningen gjordes av Patricio Samuelsson som också gjort vignetten. Klippen kommer från SR, SVT och Regeringskansliet. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.